Jag vill idag predika över episteltexten och inte evangelietexten. Och jag ska därför läsa den texten en gång till. Vi möter här aposteln Paulus i Efesus, den stad som ligger i det vi kallar Turkiet idag, västra Turkiet. Och där hade Paulus tidigare varit ganska länge och upprättat en stor församling. Sen hade han varit på resa på många andra håll. När han nu besöker Efesus så vet han med sig att det är för sista gången. Och han tar avsked av ledarna, de äldste i församlingen. Och så säger han alltså så här: och nu anför tror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an det svaga med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra. De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade dem mest var hans ord, att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten. Paulus hade ett ärende. Han var på genomresa, som vi brukar säga. Vart skulle han? Jo, han skulle till Jerusalem. Han hade samlat in en stor gåva. I Jerusalem led man nöd. Vi vet inte riktigt varför, om det hade varit dålig skörd eller om det hade varit något annat. Men man hade inte mat för dagen. Och Paulus hade samlat in en stor gåva och var på väg med den till Jerusalem. Där visste han att det fanns många som inte gillade hans verksamhet. Tänk att gå omkring och predika för hedningar och sen inte ens omskära. Och Paulus visste på förhand att det var med livet som insats som han reste dit. Men han frågade inte efter att spara sitt liv. För honom var det viktigare att få ge den gåvan till människorna i Jerusalem än att rädda sitt eget skinn. Vi kan läsa lite längre fram i nästa kapitel. Jag börjar i 8:e versen i 21:a kapitlet. Då, där gick vi hem till förkunnaren Filippos, som var en av de sju, och stannade hos honom. De har alltså kommit längre på resan. Han hade fyra ogifta döttrar som kunde profetera. Det låter väl intressant. Vi hade varit där i flera dagar då en profet vid namn Agabos kom ner från Judén och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sa: så säger den heliga ande, den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. När vi hörde hans ord vädjade både vi och folket där till Paulus att inte gå upp till Jerusalem. Då svarade han: varför gör ni så? Gråter och slår ner modet på mig. Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. När han inte lät övertala sig lugnade vi oss och sa: må Herrens vilja ske. Paulus talar om två livsstilar. den första texten vi läste. I vår nuvarande översättning står det så här: det är saligare att ge än att få. Jag tycker det står bättre i den gamla översättningen, för där stod att det är saligare att giva än att taga. Ty alla har vi ju någon sorts bokföring över vårt liv. Det finns en kolumn där det står inkomster och det finns en kolumn där det står utgifter. Och vi kan vara mera intresserade av den ena kolumnen än av den andra. I oss själva, vi vanliga egoister, vi är som regel mest intresserade av den kolumnen där det står inkomster. Det kommer man snart underfund med när man ser svenska nyhetsprogram i TV. Då den ena professionella gråterskan efter den andra ställer sig upp och säger att vi släpar ju efter. Alla i Sverige släpar efter. Jag har inte hört någon ställa sig upp och säga vi leder loppet. Alla släpar efter. Och därför är det synd om alla i Sverige, vad jag kan förstå. Och vi kunde ju gå ut en dag och ställa oss vid en motorväg och undra var alla bilarna kommer ifrån. Vi kunde ställa oss i snabbköpet och titta på alla överfulla kassar och fråga hur ska de kunna betala det här? Alla släpar ju efter. Ja, det beror på att vi är så intresserade av den där kolumnen där det står vinst och inkomst. Så säger Paulus, det finns ett helt annat sätt att leva. Du kan bli intresserad av den andra kolumnen istället. Den där det står utgifter. Ty det är saligare att ge än att ta. Och man kan ju inte klaga på Paulus och säga en älskade vän, du lever ju inte som du lär i alla fall. För det gör han ju verkligen. Han är trovärdig. Han måste ha hittat någonting. Kanske har han hittat det som vi skulle vilja kalla för livets hemlighet och som vi så många gånger desperat söker efter. Han säger så här till de äldste: nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord. Och så lyssna nu. Det som kan göra er till hans byggsten. Byggstenarna i Guds tempelbygge, det är stenar som är intresserade av utgiftssidan. De som har upptäckt saligheten i att giva hellre än att taga. Och du förstår, det är en förvandling som du aldrig kan åstadkomma själv. Det är därför som det står som överskrift över texterna idag. Där står det frälsningen. Och det finns bara en enda frälsning. Bestämd form singularis. Det är inte så att var och en blir salig på sin fason. Det finns en frälsning. Tänk att bli frälst. Det vill säga befriad från slaveriet betyder ordet. Vad är det för ett slaveri säger vi? Att vara slav under sig själv. Att vara slav under den gamla, tröttsamma och med tiden så tråkiga egoismen. Ett sånt erbjudande att bli fri från tvånget att alltid se sig själv till god. Ett intressant erbjudande. Och det måste komma utifrån. Du kan aldrig göra detta själv, men det erbjuds dig en möjlighet att bli fri från ditt slaveri under dig själv. Det kan ju hända att du idag inte har upptäckt det slaveriet, utan att du tror att du är herre i ditt eget hus. Men vänta bara. Den upptäckten gör man förr eller senare, om man bara får leva. Att det finns ett slaveri. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Jag kan det inte. Jag ville det, men det finns något som hindrar. Det behövs frälsning. Det är saligare att ge än att ta. Vad är det att giva? Vad betyder det? Att ge, det är att lida en förlust. Att lämna något ifrån sig utan beräkning att få något istället. Jag menar, man kan ju ge bort en moped och tänka det att jag får säkert en bil istället. Eller jag ställer upp här och hjälper grannen och måla om huset. Så mekar han säkert med min bil istället, för det kan inte jag. Men han begriper ju allt om tändning och förgasare och sånt här. Så om jag målar hans hus så lagar han säkert min bil. Det är inte att ge. Det är att köpa. Det är att på olika sätt manipulera sin omgivning. Lägga människor under tacksamhetsskuld och på det sättet skaffa sig poäng. Då är jag ju fortfarande mest intresserad av inkomstsidan. Jag gör en liten utgift, men jag tänker ju hela tiden på vad som sen ska rassla in på girot, så att säga. Så det är inte att ge, det är att köpa. Och det står inte att det är saligare att köpa än att taga, utan det står att det är saligare att ge än att ta. Så att ge, det är att bara lämna ifrån sig. Och då är ju varje givande en förlust. Ja, det är. Och därför behövs frälsning. Ty en givande livsstil innehåller alltid en smärta. Vi ska inte göra gullgull av det här. Utan det handlar ju egentligen om ett självuppoffrande liv. Kan det vara saligt, säger vi? Ja, det kan det. Ur en alldeles speciell mening. Nämligen detta. Det är ett meningsfullt liv. Där ytterst sett varje annat liv till sist blir meningslöst. Varje egotrippare kommer förr eller senare till den slutsatsen att han har förslösat sitt liv. Men den som har fått ge, han har gjort någonting som är av bestående värde. Och det som erbjuds oss är inte lycka, utan salighet. Paulus säger inte det är lyckligare att ge än att ta. Han säger det är saligare. Ty salighet och lycka är inte riktigt detsamma. Saliga är de fattiga i anden, ty dem är himmelriket till. Saliga är de som sörjer, ty de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, ty de ska besitta jord. Ja, det är inte riktigt detsamma att vara salig och att vara lycklig. Men salighet har med mening att göra. Det som så många sökare söker efter idag. En mening med sitt liv. Och du vet, om det ska finnas en mening med ditt liv, så måste det finnas någon som har menat något med ditt liv. Det kan inte finnas en mening om det inte finns någon som menar något. Och den som menar något måste vara någon annan än du själv. Det som erbjuds är ett meningsfullt liv. Det är saligare att ge än att ta. Och det här med att ta, Det handlar ju nu inte om att gå och snatta i butiker eller att stjäla bilar som står på gatan. Utan det handlar ju just om den här attityden jag försökte beskriva nyss. Att vara krävande inför livet, inför sin omgivning. Att ständigt tänka på vad man skulle önska sig. Att ständigt tänka på vad ytterligare man skulle kunna få. Jo, jag har visserligen det och jag har visserligen detta, och det är väl sant att jag har både det och det och det och det och detta, men... Och så är det enda som betyder något det där som kommer på den sträckade raden efter ordet men. Och då kan man vara rik och ändå utfattig och leva ett meningslöst liv. Givandets glädje, den uppstår inte i det ögonblick jag ger, utan den börjar faktiskt en stund innan. Ty givandets glädje har med tacksamhet att göra. En tacksam människa håller inte ständigt på och tänker efter vad han inte har, utan han tänker i första hand med tacksamhet på vad han har fått. Och av tacksamhet uppfattar han sig redan som så rik att han vill dela med sig. Givandets glädje är tacksamhetens glädje. Och återigen är det så att den som inte känner Gud har ju väldigt svårt att vara tacksam. Hur ska man kunna vara tacksam om det inte finns någon att tacka? Det är så lätt att vi blir krävande. Och när vi blir det så blir vi ensamma. En krävande människa blir förr eller senare ensam. Man kan bli ensam av många andra anledningar. Känn dig inte ställd vid skampålen nu. Men en krävande människa blir lätt ensam. Ty vi kan kräva pengar av varandra och faktiskt också förhandla till oss ett ganska bra lönelyft och på det sättet få fart på vår privata ekonomi. När det gäller pengar kan en krävande attityd ofta löna sig. Men när vi kräver kärlek av varandra, då krossar vi alla relationer. Ty kärleken måste vara frivillig. Den måste få lov att vara frivillig. Om du kräver kärlek av mig och jag öser både tid och välvilja över dig, så kommer du ju ändå inte uppfatta det som en gåva. Det var ju bara något du fick genom att manipulera mig. Kärleken måste få lov att komma som en frivillig gåva. Därför är det många gånger så att vi riskerar att bli ensamma därför att vi lever i ett krävande folk. Och utan att se upp så kräver vi ekonomi såväl som gemenskap. Det förra kan gå, men gemenskap kan man inte kräva. Kärlek är något man måste ge. Ska du bli en kärleksmänniska måste du vara mer intresserad av utgifterna än inkomsterna. En givande människa löper inte samma risk som en krävande människa att bli ensam. Och nu talar jag om en givande människa, inte en som köper sig fram. som bjuder på flotta middagar för att andra ska bli tvungna att bjuda igen, eller hur vi nu bär oss åt. Utan jag talar om en givande människa. Och det är en stor gåva att få ett osjälviskt sinnelag. Det är något av livets hemlighet, den okända dörren ut i frihet. Men vi ska inte göra oss naiva när vi nu konstaterar allt det här. En givande människa löper sina risker eller kan stöta på sina former av problem. Ty vi antar att vi ber till Gud just för dig, och så blir du en givande människa. Härligt, underbart, givande. Härligt frälst, som det heter på frikyrkospråk. Och så rör du dig omkring i en värld med många krävande människor. Vad händer då med dig? Du börjar ju ge. Jo visst. Då kommer människor runt omkring dig att lägga märke till att du ger. Och somliga kommer att säga, det var en konstig karl det där. Och andra kommer att säga, att den där måste vi utnyttja så gott det går. Han ställer ju upp och han strör pengar omkring sig och han bjuder på tjänster och han gör ditten och han gör datten. Det är bäst att hålla sig framme. Och så kommer många att bli glada, men på fel sätt. Och i och med att de försöker att mjölka ut förmåner ur dig så gott det går, så kommer de inte att förstå att det var kärlek som drev dig. Utan de tycker bara att du var en fjant som inte hade vett på att behålla pengarna själv. Eller vad det nu är du inte har vett på att behålla för dig själv. Du ville ge kärlek. Men människorna runt omkring dig krävde av dig och kunde därför inte ta emot kärleken som kärlek. Trots att det du gav var kärlek, så fick det inte kärlekens effekt när de tog emot det, därför att de var fortfarande mest intresserade av inkomstkolumnen. Jag har ibland funderat över varför det var alldeles oundvikligt att Jesus dog. Ja, vi kristna, vi säger ibland att fadern hade så bestämt. Och Jesus säger själv att skrifterna måste ju i allt fullbordas. Ja, visst. Men vi kan ju förstå det på ett lite mindre andligt plan. På ett lite mera mänskligt och psykologiskt plan, om vi vill. Jesus går omkring, gör gott, botar alla, hjälper människor. Och människorna blir otroligt entusiastiska. Johannes berättar vid ett tillfälle om när Jesus hade bespisat 5000 män jämte kvinnor och barn, som det står. Och de blir förtjusta, kan ni tro. De skulle omedelbart göra honom till kung. Varför det? Jo, för att när de hade satt upp honom på den fina tronen, så var han ju sen tvungen att fortsätta att göra bröd. Och det var ju alltså, de ville göra honom till kung för att kunna binda honom i detta och utnyttja honom. Jesus höll sig undan, han gick upp på berget för att bedja, skriver Johannes. Och när det blev mörkt så smög han ner till Genesaret och gick rätt över sjön. Så angelägen var han att komma ifrån dem. Så vattnet bar. Och på morgonen så fick de se att han inte var kvar där. Och de undrade vart han hade tagit vägen. Men så kom det några och sa, han är i Kafarnaum, det är på andra sidan. Och alla satt sig i båtarna. Full fart över.
När de träffar honom så säger de: hur kom du hit? Och Jesus svarar inte. Men han säger att ni är så intresserade av mig för att ni åt er mätta av bröden. Men det som är det viktiga, det är det bröd som kommer ner från himlen och som ger världen liv. Och först förstår de inte vad han menar. Men sen börjar Jesus att predika. Och till sist säger han till dem: om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, så har ni inte evigt liv. Och de tittar på varandra. Och så undrar de: vad är det han talar om? Sen säger de: det var ett hårt tal det här. Vem står ut med att höra på detta? Och så går de hem. Och äntligen har han blivit av med dem. Jag tror faktiskt han predikade så för att de skulle gå hem. För att de inte skulle utnyttja honom. Men om vi gör dig till en givande människa, så kommer du många gånger att bli utnyttjad. Du kommer, som Bibeln säger, att få dela Kristi lidande. Du, till en viss grad är det vår uppgift att låta oss utnyttjas. Men ibland måste man säga nej. Vid de tillfällen då man blir allt för uppenbart utnyttjad, så göder man ju bara ondskan hos den som utnyttjar den. Och då måste man säga nej. Det har man rätt att göra. Och då kommer aggressiviteten istället. När Jesus red in i Jerusalem en vecka före påsk, då satt han på åsnan. Åh, vilket jubel! Åh, vad härligt! Nu äntligen ska han bli kung. Se, din konung kommer till dig ridande på en åsna. Det står ju hos Zakaria. Nu kommer mannen som kan göra bröd och som kan hela dig sjuka och som kan kasta ut romarna. Nu ska vi få det bra. Nå, en vecka senare, eller lite mindre än så, var det ju helt klart att det var inte alls hans ärende när han red in i Jerusalem. Då står samma folkskar och ropar: korsfäst. Ja, men säger du, då vill jag inte ha den där frälsningen. Nej. Det är bara det att det där är det enda livet som är meningsfullt. Det vi har att välja mellan är det som kanske till en tid är komfortabelt för dig själv, men i det långa loppet totalt meningslöst. Och som på ett eller annat sätt bär ensamhetens prägel. Och som vi har odlat till förfining i Sverige. Det andra alternativet, det är smärtfyllt ibland. Det är svårt. Det behövs hjälp utifrån hela tiden. Det behövs en förvandling som du inte kan ta dig, men som erbjuds dig. Och det som läggs framför dig i denna tiden är ett meningsfullt. Jag säger, du, det är ju ett val mellan pest och kolera. Nej, det är det inte. Det är det inte. Ty bortanför denna tillvaro finns det en till. Och det du väljer, det val du gör här, det tar du med dig också bortanför döden. Det är det meningsfullaste val du kan göra. Det är det innehållsrikaste val du kan göra. Vi ska inte locka med feta förmåner. Men jag vill bara säga dig som det är. Det är saligare att ge än att ta. Låt oss be tillsammans. Herre, i ditt ord finns en förvandlande kraft. Genom din heliga ande. Du kan göra vårt liv fyllt av mening. Du lovar oss inget enkelt liv. Du lovar oss inte att vi ska få ligga i hängmattan och bli upppassade resten av tillvaron. Men du lovar mening. Det som hela vårt folk så desperat ropar efter idag. När nöjesindustrin och kokainhandeln växer oss över öronen, Herre. I ropet efter mening. Så finns det där hela tiden. Ditt erbjudande. Herre, jag vill be för var och en som inte har tackat ja till det erbjudandet. Att du kommer till honom eller henne med din ande. Och talar om vad det handlar om. Och bjuder in personligt. Så att var och en förstår att det är sant. Jag vill be till dig, Herre, för oss som har tagit steget och gjort valet. Att vi än mer ska förstå vad det handlar om. Och än mer bli delaktiga av den kraft som för oss djupare in i ditt sätt att leva tillsammans med dig.